hörs fint. Tack för att du delar din sång. Det är alltid, jag menar, någonting som man själv har fött fram så. Det var fint. Tack. Kul att få vara här igen. Vi såg senast på första advent. Det var några som minns det. Var här då. Och förra sommaren också hade jag glädjen att få komma hit. Pastorn behöver ju lite ledigt ibland, eller hur? Det vet jag. Hede Gustav Henriksson heter jag. Har varit pastorföreståndare i Strömstad ett gäng år. 9 drygt. Och har nu glädjen att få forska lite. Skriva en avhandling i Nya Testamentet i Oslo. Så jag är vid universitetet där. Och det är väldigt spännande och väldigt roligt. Får möta teologinördar som jag själv. Och sen reser jag lite och predikar. Och församlingen i Uddevalla står också oss nära, för vi bodde där ett år. Men har återvänt till Strömstad av olika praktiska anledningar, så vi bor där, jag och Maria. Och har 4 barn. Levi, Lydia, Lukas och Leia. Och jag blev ombedd att tala ur Daniels bok. Och det har varit lite nu, så jag har levt lite i Daniels bok senaste veckan här, 10 dagarna. Och ska försöka börja med att ge liten introduktion, överblick över den. Och sen ska vi läsa en liten stycke och ska predika lite grann. Och kommer handla en hel del om avguderi och högmod. Och dess 2 välsignade motsatser, ödmjukhet och tillbedjan. För de ämnena är frekvent återkommande i Daniels bok. Vi lever ju alla i ett spänningsfält. Om du bryr dig om att följa Jesus, så jag tror att den förkrossade majoriteten här inne nog bryr sig om och vill. Så har du känt av spänningen med att leva i en värld som inte direkt värderar det alltid, eller hur? Och så är det. Och det är en spänning som man inte kommer undan, utan vi är kallade att leva i. Och så var det i allra högsta grad för Daniel och hans vänner. Därför de befinner sig ju i exil. De deporteras till Babylonien, nuvarande Irak, kan man säga. Och ifrån Israel, från Juda, rike. Och Jerusalem faller, raseras. Och templet, som var liksom tillbedjans epicentrum, raseras också 586 före Kristus. Så att, och då lever de i exil på bortaplan. Så där kan man säga i EM-tider. Det kan vi relatera till i någon mån som kristna och som församling. Så det är en bok full av dessa spänningar, full av dramatik. Det är liksom kungar som är den ena värre än den andra, högmodiga och så vidare. Men Gud är den yttersta kungen som har kontroll på hela världshistorien och förloppet är ett budskap i Daniels bok. Och Daniel och hans vänner, de tjänar ju Babylonien i någon mån. De är där i exil och de försöker att tjäna och hjälpa till och vara behjälpliga till de kungar som är där och det rike. Varför gör de det? Jo, bland annat är jag ganska säker på att de har Jeremia-ord i huvudet. Jeremia är samtida med Daniel, lite tidigare, men profeterar om exilen. Och att det kommer att bli ett tufft period nu. Templet kommer falla. Jerusalem kommer falla. Gud är det. Han har beslutat det så. Han ska låta Nebukadnessar, kungen i Babylon, ta er ifrån Jerusalem. Och en del andra falska profeter säger nej, 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 nej. Liksom på Jeremia. Det är helt fel. Liksom så här. Men Jeremia är den som är en sann profet och får bli förföljd av det. Och har ett tufft liv. Den gråtande profeten brukar han kallas. I Jeremia kapitel 29, vi behöver inte gå dit nu, jag bara citerar det eller läser det, så skrivs ett brev från Jeremia till alla de som deporteras till Babylon från Juda. Och det brevet har garanterat Daniel, kanske inte läst fysiskt men fått uppläst. Han har det och hans vänner har det garanterat i ryggmärgen att profeten, den sanne gudsprofeten Jeremia har sagt så här. Och där står bland annat så här i vers 4-9 kapitel 29. Så säger Herren till alla de deporterade som han fört bort till Babylonien. Bygg er hus, bo i dem. Plantera trädgårdar, ät frukten från dem. Ta er hustrur och få söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli fler där, inte färre. Gör allt för den stad jag har fört er till, att den ska blomstra. När det går väl för den, går det väl för er. Så Jeremia har alltså målat en vision av att det kommer en period då ni ska leva i exil. Och ni ska tjäna det här, de kungarna som är där. Och detta finns med i Daniel och hans vänners liv. Man skulle grovt kunna dela in Daniels boken i två delar. Den ena, kapitel 1 till och med 6, som berättas i tredje person. Och som berättas om Daniel och hans vänner. Där har vi Daniel i lejongropen. Där har vi guldstatyn i kapitel 3. Som de tre vännerna, har jag glömt deras judiska namn. Misael, kan du hjälpa mig här? Hanania, va? Misael, vad sa du? Anania, Hanania, Misael och Azaria. Just tack. Hanania, som får andra namn. Och de här andra namnen, Sadrak, Mesak och Abednego, de är uppkallade efter babylonska gudar. Även Daniels namn, Beltesassar, är också uppkallat efter babylonska gudar. Så det är ett tufft liv. Men de vägrar, och kampen står ju mycket om tillbedjan i den här boken. De vägrar att be till guldstatyn och blir kastade i brinnande ugnen. Så kapitel 1-6 berättar såna här berättelser i tredje person om Daniel och vännerna i förhållande till kungarna. Från kapitel 7-12 så är det första person, jag Daniel. Och då handlar det mycket om Daniels syner. Både för hans samtid men också för ändens tid. Och Daniels boken tillhör ju genren apokalyptik. Det är en apokalyptisk bok. Det är en genre på den här tiden. Det finns många apokalyptiska böcker. I vår bibel finns det bara Uppenbarelseboken och Daniel och vissa passager. Jesaja och så det är lite sparsmakat. Det finns andra apokalypser på den här tiden. Och något som kännetecknar genren är mycket symbolspråk. Och mycket kopplingar mellan himmel och jord. Saker sker på jorden, politiska skeenden. Men det sker saker bakom kulisserna i anden. Och det sker saker i himlarymderna. Och Gud har kontroll på allt. Och det är liksom lite den apokalyptiska liksom, tematiken. Som är bra att ha med sig när man läser Daniels bok. Så i kapitel 3, då jag ska läsa snart ur kapitel 5 lite grann. Men i kapitel 3 så har vi guldstatyn och vännerna som vägrar böja knä för den. I kapitel 4 så får Nebukadnessar en ny dröm. Han har fått en i kapitel 2 också som Daniel får uttyda. Men i kapitel 4 så får han en ny dröm som Daniel får uttyda. Och kungen döms här på grund av sitt högmod. Och blir sinnessjuk, besatt, slash någonting. Det, åt det hållet. Han blir vansinnig. Och lever, kastas ut av människor och lever utanför sitt liksom, kungarike ett tag. Men omvänder sig och tas tillbaka in, berättar boken. Så liksom högmod går före fall, men han omvänder sig och Gud låter honom komma tillbaka in. Och kapitel 4 avslutas i vers 34 så här med att Nebukadnessar konstaterar så här att ja, Daniels Gud är den riktiga guden och de högmodiga har han makt att kväsa, säger Nebukadnessar. Så liksom en konklusion som Nebukadnessar gör att de högmodiga, och det där har vi ju, du som en van bibelläsare vet att på många ställen, flera, tre eller fyra i Nya Testamentet så står det här lite spetsiga sentensen, Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Och då läser vi, och om du orkar att resa dig upp så står vi upp medan vi läser Daniel 1-4, alltså kapitel 5, vers 1-4 och vers 13-28. Har du svaga ben är det helt okej att sätta sig ner. Men jag gillar att stå upp ibland när vi läser Guds ordet. Och nu kommer vi då in i den kung som är värst av dem alla. Belsassar. Här har vi ingen omvändelse i sikte. Utan här har vi det hårda, högmodiga hjärtat in absurdum. Vi har Belsassars gästabud. Kung Belsassar ordnade en stor festmåltid för sina 1000 stormän och drack vin med dem. När Belsassar var påverkad av vinet befallde han att man skulle bära in de kärl av guld och silver som hans far, det är inte hans biologiska far utan ett symbolord här, Nebukadnessar dog 23 år innan. Men det är liksom hans föregångare. Som hans far Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Ur dem skulle kungen och hans stormän, hans gemåler och bihustrur dricka. Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem. Och kungen och hans stormän och gemåler och bihustrur drack vin ur dem. Och medan de drack så prisade de sina gudar av guld och silver och koppar och järn och trä och sten. Och jag hoppar fram lite. Berättelsen är ju att Gud visar sig med sin hand på väggen och skriver någonting. Och kungen blir helt vit i ansiktet och undrar, vad betyder detta? Och ingen kan tyda det, ingen av hans spåmän kan tyda det. Då kommer hans mor, kungen som inte har varit med på den här festen. Och säger att det finns en man som har varit verksam i detta innan, han heter Daniel. Han ska du kalla på. Vers 13 läser jag från. När Daniel hade förts till kungen sa denne, du är ju Daniel, en av de judiska fångar som min far kungen förde hit från Juda. Jag har hört sägas om dig att gudars ande är i dig. Och du har visat dig ha insikt och förstånd och utomordentlig vishet. Nu är det så att de vise och besvärjarna har förts hit av mig för att läsa denna skrift och tyda den för mig. Men de kan inte tyda den. Men om dig har jag hört att du kan ge uttydningar och reda ut invecklade ting. Om du kan läsa skriften och säga mig vad den betyder, ska du få bli klädd i purpur och guldkedjan ska hängas om din hals. Och du ska, i makt vara den tredje i mitt rike. Då sa Daniel till kungen, behåll dina gåvor. Ge dina belöningar åt någon annan. Jag ska ändå läsa skriften för konungen och ge uttydningen. Åt din far Nebukadnessar, o konung, gav den högste guden rike och storhet och ära och härlighet. Och för den storhets skull som Gud hade gett honom darrade människor av alla folk, stammar och tungomål i skräck för honom. Vem han ville dödade han, vem han ville lät han leva. Vem han ville upphöjde han, vem han ville ödmjukade han. Men när hans hjärta förhävde sig, hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han från sin kungatron. Hans ära togs ifrån honom. Han blev utstött från människor, hans hjärta blev litet djurs. Han måste bo bland vildåsen, äta gräs som en oxe, hans kropp fuktades av himmelens dag. Detta ända tills han insåg att Gud, den högste, råder över människors riken, upphöjer vem han vill till att härska över dem. Men du, Belsassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödmjukat dig, utan upphöjt dig mot himlens herre och låtit bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina gemåler och bihustrur har druckit vin ur dem, och samtidigt har du prisat dina gudar av silver och guld, koppar, järn, trä och sten. Gudar som ingenting ser, ingenting hör, ingenting vet. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. Därför har nu Gud sänt denna hand och skrivit detta. Så lyder skriften som är tecknad här. Mene, mene, tekel, ufarsim. Och detta är uttolkningen. Mene betyder Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på dem. Tekel betyder du är väg på en våg och funnen för lätt. Peres betyder ditt rike är delat och givet åt meder och perser. Samma natt dör Belsassar. Himmelske far, tack för ditt ord. Ber att du ska uppenbara dig själv genom ditt ord. Amen. Varsågod och sitt ner. En tuff text. Kanske inte en av de vanligaste man predikar ur. Det vi ser här är att det finns grader av högmod. Högmod är liksom det, är det vatten som kungarna i Babylonien simmar i, så att säga, som fisken i vattnet. Det är liksom en del av att vara kung i princip. Man dödar vem man vill, man upphöjer vem man vill, man gör vad man vill, man är gud i princip i det babyloniska riket. Men trots det så var Nebukadnessar bättre än den här mannen. För han kunde igenkänna Daniels gud och har några tillfällen där han faktiskt ödmjukar sig. Men hos Belsassar så verkar det gått en sju resor värre. Det finns liksom ingen tillstymmelse till omvändelse. Hjärtat har vuxit sig helt hårt. Och högmodet har löpt amok i honom. Man märker det på hur Daniel hälsar honom. Han hälsar honom inte: "O, må du leva för evigt, o konung", som han gör med de andra kungarna. Han är trött på den här Belsassar. Och han inser att domen har kommit. Hans dagar är räknade. Och det här är ju den sista kungen i det babyloniska riket. Medio-persen tar över. Så perseriket tar över efter den här natten. Belsassar dör. Låt mig skicka en fråga till dig. Är all synd lika inför Gud? Vi brukar ibland säga det. Men är det verkligen så? När vi tittar på livet så vet vi att det inte är så. Och kyrkan, stora delar av kyrkan, har i hundratals år, 2000 år, reflekterat och har gedigen undervisning om olika allvarliga synder. Men någonstans sedan reformationen och med Luther, det kommer jättemycket bra, ni kommer få ett Luther-citat här senare och så det är ingen kritik, vi är alla protestanter och halleluja. Men en av sakerna som har gjort oss lite grunda i vår analys, det är när vi tänker bara svartvitt och juridiskt kring synden. Med rättfärdiggörelsen och undervisningen från Luther så kom en förståelse av synden som bara juridiskt förstådd. Alltså ett lagbrott, ett övertramp. Och alla övertramp är lika. Har du brutit en lag, har du brutit alla. Men Bibeln har mycket undervisning om synd som personifierar synden som en diabolisk kraft i tillvaron. En kraft som är olika stark beroende på vilka synder och hur väl kalkylerad du är. Vi kan ta exempel från livet bara för att det ska bli extra tydligt. Jag kan ge dig bibelord också. Första Johannes 5 talar om synd som inte är till döds eller synd som är till döds. Därifrån kommer undervisning som genom kyrkan har, man har talat om 7 dödssynder och så vidare. Men ta bara några praktiska exempel för att illustrera. Att stjäla lite godis, en godis ur sin väns godispåse på bion. Någon som har gjort det kanske. Nej. En synd. Eller? Men att vara otrogen mot sin väns partner. En långt allvarligare synd. Att kränka en familj från Iran. När du är hemma och äter hos dem. Genom att göra tumme upp för maten. Otroligt kränkande i Iran. Värre än det här fingret. Som jag inte ska göra naturligtvis härifrån. Det gjorde jag inte. Det var bara nära. Värre än fingret i Iran. Att göra det ovetandes, ja, kränker familjen, kan vara en synd ovetandes, en synd av ignorans. Men att medvetet kränka en familj som du föraktar genom att spotta på dem, en långt värre synd. Att stjäla en limpa från en rik man, en synd. Att stjäla en limpa från ett svältande barn. En långt värre synd. Att falla för en frestelse i stunden. Synd. Att medvetet kalkylera och beräkna och planera synden. Långt mycket värre. Eller? Synd behöver vi förstå med fler bottnar än bara ett juridiskt övertramp. Synd är så många mer saker. Det är bland annat sitt väsen av guderi. Ett viktigt tema i Daniels bok. Och det finns grader av avguderi. Vilket vi också ser i Daniels bok. Några av de stora tänkarna, om du är teologiskt intresserad, skicka med lite så här nuggets. Augustinus talade om högmodet som ursynden. Gregorius den store, biskop av Rom på 500-talet, en av de stora teologerna i kyrkan, utvecklade detta med de 7 dödssynderna och talade också om högmodet som en slags rotsynd som finns liksom under alla andra synder. Högmodet som är att sätta sig själv på Guds plats eller att vilja ha den. Augustinus förklarade att Lucifers fall, vilket skildras i Jesaja 14 bland annat, Högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron, säger Lucifer, ängeln Lucifer. Vad högmodet? Man vill ha Guds plats. Adam och Eva vill inte längre vara naiva i relation till det onda. Ormen triggar, äggar dem att vilja veta också om det onda. Att ha kunskap om både gott och ont. Så istället för att leva naiva i relation till det onda. Gud säger, jag har koll på det. Ni behöver inte ha koll på det. Så vill man ha koll på både och. Man vill ha Guds plats. Högmodet. Högmodet finns där som en rotsynd. Men det rör väl inte dig, eller? Eller mig? Eller? På den högmodige vänds blicken inåt. Den högmodige möter inte längre sin nästa. Därför nästan blir så ofta ett hot. Och det som är farligt med högmodet, kanske är det farligaste, och här skulle jag säga att det andliga eller religiösa högmodet är kanske det allra farligaste. Anledningen till det är att man tror att man är radikal och helig. Och då behöver man ingen omvändelse. Det är bara alla andra runt omkring med sina kötsliga problem och sin oförståelse av min egen helighet och så vidare. Det är de som har problem. Den högmodiga har inget behov, ser inte sitt behov av omvändelsen. Därför är det livsfarligt. Den är nästan omöjlig att få koll på i spegeln, så att säga. Hur vet man om man brottas med? Det kommer en ljusare period i den här predikan också. Det kommer. Jag skulle säga att jämförelsen är högmodets luft. Jämför du dig ofta? Kommer din jämförelse instinktivt när någon annan gör något bra? Och nu pratar jag inte om din yttre bekännelse nu. Nej, bort det. Jag pratar om din inre dialog. Den som bara du känner, om du är uppmärksam. När någon annan blir välsignad, när någon annan gör någonting för Gud, när någon annan i Guds församling lyckas eller får favör eller sånting, vad är din inre, hur går din inre monolog? Då. Är andras välsignelse ditt hot? Känner du förakt när någon annan gör någonting bra? Men det kunde jag ju naturligtvis gjort bättre om jag bara haft de förutsättningarna. Min vän, jag talar av egen erfarenhet här. Jag har fått vara med och avslöja det här i mitt eget liv i omgångar. Som ung vuxen hade jag mycket av det här. För jag hade ett starkt begär att vara andligt stark och andligt hel. Kyrkan var liksom min plattform. Från jag predikade, jag var 15 år första gången. Livsfarligt. Utan mentorskap. Så här säger C.S. Lewis om högmodet. Poängen är att varje människas högmod konkurrerar med alla andras. Det är därför att jag själv vill vara högsta hönset i ett sällskap som jag blir så förargad när någon annan blir högst. Högfärd är till själva sin natur inriktad på konkurrens. Vi brukar säga att människor är stolta över att de är rika, kloka eller ser bra ut. Men så är inte fallet. De är stolta över att de är rikare, klokare och snyggare än andra. Säger Lewis. Jämförelsen är högmodets luft. Föraktet är dess frukt. Vi föraktar lätt den andra. Därför att vi vill särskilja oss från den andra. Och eftersom vi vill särskilja oss från den andra, vår nästa, blir det jättesvårt att betjäna och älska vår nästa. Högmodet är ett slags tillstånd. Avguderiet är dess aktivitet. Några ord om avguderiet. Tänkte du så när du kom hit idag? Idag vill jag höra lite om avguderi. Känns bra. Men det var ni som valde Daniels bok. Det kanske var Jörgen. Skyll på Jörgen. Paulus, han talar om i första Korinthierbrevet 12, innan han går in och undervisar om de andliga gåvorna, så talar han om att förr var ni, drogs ni viljelöst bort, säger han, till de tomma avgudarna. Ett intressant uttryck. I Daniels bok stod det ju, betonade ju Daniel, gudar som ingenting hör, ingenting ser, ingenting vet. Det verkar finnas ett starkt ingenting kring avgudarna och avguderiet. En tomhet. På ett annat ställe i Efesierbrevet talar han om tomhetens välde. Tomhetens välde. Det som är tomt kan regera. Har du känt det någon gång? Har du känt tomhetens välde i ditt hjärta någon gång? I Galaterbrevet 4 talar Paulus om ett avguderi som verkar ha moraliska eller etniska förtecken. Moraliska, jag är heligare än du. Etniska, mitt folk är bättre än ditt folk. Ett stort problem idag. Ibland är vi snarare att döma ut avguderiet eller identifiera det hos andra. Peka ut hos andra, en del gör detta väldigt högljutt idag. Men ofta handlar det då, har jag märkt, om paketeringen. Att något doftar av en annan spiritualitet, en annan kultur eller en annan bönepraktik. Man inte förstår det. Där är avgud, det har med synkretism att göra och så vidare och så vidare. Död religion. Men det där är inte avgudets problematik. Avgudet är precis som högmodet en hjärtefråga. Det handlar om hur hjärtat på dig och mig är. Och om vi sätter någonting annat på Guds plats. Till exempel talar Paulus om girighet som avguderi i Kolosserbrevet 3, Efesierbrevet 5. Girigheten, alltså att sätta sig själv och ägandet först, kallar han ett avguderi. Det behöver alltså inte ha religiösa förtecken, utan det kan vara en dyrkan av pengar, en dyrkan av makt, en dyrkan av sex. Eller andra ting. Det är de tre stora i vårt. Tid ofta, eller alla tider kanske. Angående girigheten, lite intressant statistik, för du och jag, vi simmar i girighetens vatten idag i västvärlden. Och vi har, strukturellt sett är vi giriga. Men vi måste ju låta anden leda våra hjärtan här, men det kan vara intressant att få veta att i slutet av 1700-talet hade snittmänniskan i överklassen 3 klädesplagg. 3 outfits så att säga, man alternerade med. Vi ligger på i snitt, köper 36 kläder per år, äger 107 outfits. Över 50% av dem, eller klädesplagg tror jag, inte hela outfits kanske 107, men klädesplagg. Statistiskt sett så ogillar vi runt 50% av dem som vi drar oss för att ta på oss. Intressant när man funderar över girighet i relation till dem som är i nöd. Martin Luther, han sa en del bra grejer. I sin katekes där han skriver och lägger ut de 10 buden och förklarar dem, så skriver han om det första budet, och det är ju att du inte ska ha några andra gudar. Du ska inga andra gudar ha, jämte mig. Och när han lägger ut det så talar han om vad är egentligen en avgud, och så säger han så här: din gud kallas den eller det som du förväntar dig allt gott av, som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Att ha en gud är alltså inget annat än att av hjärtat förtrösta och lita på den som man sätter högst i tillvaron. Intressant. Luther, han hade sett detta. Hur vet vi vad vi avgudar? Låt mig fråga dig några frågor som du inte behöver svara på, men ta med dig. Vad dagdrömmer du om? Kan säga någonting. Vad gör dig nervös när du inte får det? Vad gör dig arg när det tas ifrån dig? Vad gör dig rädd när du lider brist på det? Vad är det du avgudar, min vän? Högmod, avguderi, våra två stora fiender som representerade i Daniels bok, i kungarna. och i deras sätt att vara och leva. Välsassa den värsta. Ödmjukheten, tillbedjan, de två välsignade kontrasterna, motsatserna, representerade i Daniel och hans vänner. På många, många ställen betonas detta. Om du är någon av dem som antecknar i kapitel 1, vers 8, kapitel 2, vers 27, 8, vers 30, vers 37, kapitel 3, vers 17-18. På många av de här ställena så vittnas det om hur Daniel var ödmjuk. Hur han kom ödmjukt till Gud, ödmjukt även inför kungen. Hur de värnade sin tillbedjan. Och ni vet när i kapitel 6 om lejongropen och så förbjuds man att be till någon annan än till kungen. Darius, den persiska kungen, under en tid. Och då står det att när Daniel hörde det så gick han bara lugnt hem och böjde knä vid sitt fönster som han alltid brukade göra, vänd mot Jerusalem 3 gånger om dagen. Rutiner av tillbedjan, riktad mot Jerusalem. Vet vem som är min Gud, vet vad som är min riktning. Destination. Och när Belsassar nu dött efter den här domen som med handen och Daniels uttolkning av den. Daniel lever ju vidare under nästa kung som är. Det är lite omdiskuterat, det är kung Koresh förmodligen. Det står Darius här, Daniels bok, och om de lärde tvistar om det kanske är samma som Koresh. För det, enligt historiska källor så är det ju kung Koresh som blir näste kung. Och i kapitel 7 sen, när Daniels syner börjar, så är det intressant att då får vi ju den här fantastiska synen om hur han ser Gud på sin tron, som beskrivs som den gamle. Gud är ju ganska gammal. När jag var här förra sommaren så minns jag att det talar om Gud håller hela historien i sin hand, tid och rum i sin hand, minns jag. Gud beskrivs som den gamle av dagar som sitter på tronen. Och inför honom på himmelens skyar så kommer en som liknar en människoson, ser Daniel. Och du som är en van bibelläsare, du vet ju att detta är Jesu favorittitel om sig själv. Jesus identifierar sig själv med människosonen i Daniel 7. Han sätter en ära i att vara sonen, och han är ju sonen. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Han är ju sonen. Han använder ordet människoson för att anspela på och anknyta till Daniels boken och Daniels syn i kapitel 7. Och på ett ställe gör han det lite extra tydligt. I Matteus kapitel 20. Och vad är det för sammanhang där Jesus tar upp sig själv som människoson och anspelar på Daniel 7? Jo, det är i ett sammanhang med en diskussion som bottnar i högmod. För det är en diskussion där lärjungarna diskuterar vem som är störst. Petrus säger, men givet att det är jag. Med lite fantasi här nu, lite parafraser. Det är givet att det är jag, ni hörde vad han sa. Du är klippan. Och på den ska jag bygga min församling. Det hör man ju lång väg. Det är jag som är den största. Johannes kan se inflika, men vet du vad? Det är jag och Jesus som bondar. Vi har en personkemi. Det är jag som får luta mig mot hans bröst när jag ska fråga någon sån här fråga som är lite spänd. Va? Det är då ber ni mig. Jag och han är närmast. Ja, och så vidare. Vi kan använda fantasin hur snacket kan ha gått, va? Vem är den största? Vers 25. Men Jesus kallade dem till sig och sa: ni vet att folkens ledare, de uppträder som herrar över sina folk, och deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Och så kommer det. Så har inte människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han anspelar på Daniels bok där det står i kapitel 7 om den himmelske människosonen som ska komma ner och ha ett evigt rike. Och det där eviga riket står det i Daniel 7. Jag återberättar nu för det ska gå snabbare. Men den människosonen och hans rike ska aldrig ha någon ände. Och det folk, hans heliga, de ska regera. Men hur ska de regera? För i Matteus så säger han, nej, jag har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många. Och det är detta som är kraften i evangelium, och det är detta som är kraften i det rike som är upp och ner, eller rättvänt, hur du vill, vilken, beroende på vilken vinkel vi kommer ifrån. Men Jesu rike är ödmjukhetens rike. Och vet du vad? Du och jag kan inte lyfta oss själva i håret ur vår högmod och vårt avguderi. Du och jag, du kan inte bara gaska upp dig kring de saker som binder dig. Utan vet du vad du behöver göra? Du behöver göra det som Petrus hade svårt att göra sista kvällen när Jesus var med lärjungarna. För där står det i Johannes 13, ett av de kraftfullaste orden om andlig ledarskap och auktoritet. Hur Jesus visste att han hade utgått från fadern och att allt var givet i hans hand. Och i ögonblicket efter så tar han en linneduk och knyter den om höfterna för att tvätta deras fötter. Och när han kommer till Petrus, det här är mitt favoritbibelord det senaste åren. När han kommer till Petrus, ni vet, Petrus förnekar, han vill, nej, jag vill, det här är ju slavens uppgift. Det är helt omöjligt, du kan inte göra det här. Och då säger han det. Om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig. Boom! Tvätta hela mig, Jesus. Nej, det är lugnt, det behövs bara fötterna. Det behövs bara fötterna. Men vad är det Jesus gör? Han gör en profetisk handling. Han visar hur hans makt fungerar och opererar. Han visar hur kärleken är det som segrar. Hur tjänandet är det som verkar i riket. Och hur Petrus, som ska vara den främste mänskligt talat, han blir ju ledaren som Jesus måste upprätta efter att han sviker så fatalt. Men han måste ha detta på näthinnan. Om jag inte tvättar dig, har du ingen del i mig? För att du och jag ska orka ta de där stegen och titta in i hjärtat. För jag talar inte om din frälsning, min vän. Jag talar om din tillbedjan och din frihet. Och ju djupare din tillbedjan blir, och hur renare och hur bredare den blir för hela ditt liv, desto friare blir du att älska. Och det är det som är den kristna efterföljelsen och den kristna vandringen. Men vi klarar inte det utan att han får komma vid våra fötter. Och när han kommer vid våra fötter, vet du vad? Då inser vi, han som är vår mästare, som är kungarnas kung och herrarnas herre, sann Gud och sann människa. Då inser vi att vi är i trygga händer. Då inser vi att vi älskar i den grad att vi faktiskt kan våga det vi inte har vågat innan. Att vi faktiskt kan titta i de vrår av hjärtat där vi inte har vågat titta innan. Att vi faktiskt kan våga ta det där själavårdsbesöket. Det där bekännelsesamtalet. Den där omvändelsen som vi inte funnit kraft till innan. Och då, min vän, då fördjupas vår tillbedjan. För tillbedjan är en livsstil av ödmjukhet och efterföljelse. Amen. Amen. Ja, vi säger amen där. Vi ber tillsammans.